Det finns flera fartgupp för unga med synnedsättning. Annika Winberg vid Specialpedagogiska skolmyndigheten har intervjuat 8 unga vuxna och vi fortsätter det samtal som påbörjades i förra numret. Nu handlar det om tiden efter gymnasiet. Hur har det gått?
Jag var lite orolig för när jag skulle träffa dem här att det var flera som skulle inte ha någon sysselsättning alls och sådär, men det var det inte, utan alla hade ju någonting då. Alltså det var, en del hade ju, ett par hade ju ett heltidsjobb, några hade ju deltidsjobb, några studerade och sådär. Så att alla hade ju någon, för sen hade de ju haft lite olika krokiga vägar, men det har ju alla på något sätt, om man, ja, men man kanske väljer fel om man behöver tänka om och sådär. Så att, och de var ändå, hade en ganska ljus bild av framtiden. Det kände jag mig, blev jag väldigt glad över. Att de hade frågade lite vad de trodde att de skulle befinna sig om 10 år sådär. Arbetsmässigt och socialt sådär. Och då hade de ju olika tankar om ja, vad de trodde att de skulle syssla med i framtiden. Och ja, även privat, att, hur de tänkte runt det här med familj och sådana saker. Så det var ju jätteskönt tycker jag att de hade en positiv bild av framtiden. Någonting annat som jag tycker var en viktig information som också blev tydligt, och det var ju alltså bristen på studie- och yrkesvägledning. Av de här personerna som jag intervjuade så var det så att de hade inte haft någon enskild studie- och yrkesvägledning, vilket man kanske behöver om man har en funktionsnedsättning. Att man behöver nog tänka många varv, och man behöver kanske göra besök och göra prao på olika arbetsplatser, och man behöver få mycket information tror jag om många utbildningsvägar och yrken som man kanske inte har kommit i kontakt med, men som kan vara möjliga då. Sen var det ju en av de här personerna som hade haft det, och varför, jag vet inte hur det blev så, men hon var ju jättenöjd med all den informationen som hon fick då, och som gjorde att liksom möjligheten att välja blir ju helt annorlunda då. Nästan inga av de här personerna hade någon erfarenhet från arbetslivet innan de liksom hade gått hela vägen genom högskola och universitet. Då. De hade inte haft några sommarjobb alls egentligen. Och de hade inte heller liksom haft något jobb efter skolan, som ju många gör. När man slutar gymnasiet så är det ju många som jobbar ett år eller två. Och man hinner fundera lite grann på hur man ska gå vidare då. Men det hade inte de här gjort. Då. Och det här med sommarjobb, där var det så att de hade inte heller, var heller ingen som hade liksom uppmuntrat dem att söka sommarjobb då. Utan föräldrarna och lärarna tyckte att de hade haft det så jobbigt under terminerna. Vilket de ju hade naturligtvis. De var jättetrötta för de hade ansträngt sig så mycket. Men så att alla tyckte att nej, men du behöver nog vila och vara ledig i sommar då. Och sen det här efter gymnasiet så var det flera som sa att nej, men jag tänkte att jag kommer nog inte kunna få något jobb för att jag har min funktionsnedsättning och jag har inte någon utbildning. Så därför så sökte de flesta vidare direkt till en utbildning efter gymnasiet då, för att man var rädd för att bli arbetslös. Det som händer då i den här övergången just från gymnasium till när man läser, då kanske kommer in på en universitets- eller högskoleutbildning, det är ju att under gymnasiet så har man ändå haft ganska mycket stöd runt omkring sig. Alla hade ju till exempel haft en assistent. Och sen finns det ju också, ja, men alla de andra som finns, specialpedagogen, rådgivare härifrån och syncentralen. Det är ju som ett litet nätverk som man har, som servar och hjälper till med olika saker. Men det upphör ju när man går ut gymnasiet då. Så att sen är man ju själv och ska liksom få allt det här att fungera då. Och det tror jag är en väldigt stor anledning till att, för det fick vi också signaler om, att det är inte så ovanligt att unga personer med synnedsättning avbryter sin högskoleutbildning under det första året. Och det tror jag handlar mycket om det här att det blir, alltså det är ju både det här med att börja på högskola, det är ju en chock för alla hur mycket man ska hinna läsa och innan man får liksom förstår hur man ska lägga upp det. Men de får också dessutom hela det här att lösa alla praktiska saker omkring sin studiesituation då. Man har inte ens rätt till ledsagning och sådär, utan man måste klara alla de här sakerna själv. Och sen är det ju framförallt det här med att få anpassad kurslitteratur. i tid. Alltså det är inte alls säkert att man hinner få allting anpassat när man behöver det då. Det gör ju att man liksom kommer lite efter redan från början, och det blir ju en stress i sig då. Sen har det ju hänt mycket där. Alltså nu finns det ju ett system som heter Legimus där man själv kan ladda ner anpassad litteratur, och det här när man kan ha sin kurslitteratur i datorn och så det har hänt mycket där då. Men det är ändå så att det är många andra saker på högskola och universitet som är svårt att få anpassa. Till exempel, alla föreläsare använder sig av PowerPoints, och de går inte liksom att anpassa rakt av, utan måste liksom skrivas om och anpassa för att kunna anpassas till punktskrift. Och då är det, vem ska göra det? Och då är det ju oftast studentbiblioteket som ska göra det, men de har svårt att hinna det för att det är så mycket. Så när man börjar på universitet och högskola, då träffar man ju en handläggare som gör en sorts kartläggning då över hur pluggar du, vad behöver du för stöd, hur har du pluggat i gymnasiet, och så går man igenom. Och det finns mycket stöd att få då, men när man väl har gjort den här kartläggningen då, så läggs ju ansvaret på, oftast är det på någon på institutionen då, studierektor, som då ska informera lärare och lite grann hålla i det här, och studentbiblioteket då. Men det förutsätts ändå att studenten själv är den som ska liksom ta initiativet om det händer något, om det inte fungerar. Man måste vara väldigt aktiv och framåt och inte vara rädd för att driva på. Och det är ju inte alla, tänker jag. Alltså jag kan se, jag har varit i Danmark, och sen har jag varit på Island och tittat lite grann hur det funkar där när man läser på universitet och högskola. Och då tycker jag, där på Island framförallt, hade de ju, tycker jag att det var väldigt bra. För där var det så att där hade man en handläggare, den här som gjorde kartläggningen då, vilket stöd man skulle ha, som man träffade varannan vecka hela första året. Och då tror jag att man mycket bättre kan fånga upp liksom när det inte funkar och sådär.
Och när det sen gäller att ta nästa steg, antingen om man gör det direkt efter gymnasiet eller efter högskolestudier, att komma ut i arbete. Mm. Vad har varit de största problemen där för dem du intervjuade?
De flesta hade ju haft kontakt med Arbetsförmedlingen, men det var väldigt olika hur det stödet hade sett ut. Det var ju någon där som hade fått ett fantastiskt bra hjälp då. Alltså han hade hoppat av en universitetsutbildning och så knallade han iväg till Arbetsförmedlingen, och då erbjöd de honom både en praktikplats och ett vikariat, tror jag, som IT. Han hade gått en IT-utbildning där. Och han valde, tror jag, praktikplatsen, och sen rullade det på. Och han fick senare en anställning med lönebidrag. Sen blev det sen sökte han sig vidare och har idag en vanlig anställning då. Så att där fungerade det väldigt bra. Och han använde sig också av de här möjligheterna som Arbetsförmedlingen kunde erbjuda med lönebidrag. Och han hade först hand om en aktivitetsersättning faktiskt då. Men sen så tog sig fram och har idag en helt vanlig anställning då. Men annars så var det ju, väldigt många upplevde att det var inte så mycket stöd i själva ansökningsprocessen. Alltså Arbetsförmedlingen kan ju ge mycket stöd när man väl har en anställning. Alltså man kan få arbetsbiträde och man kan få arbetstekniska hjälpmedel, och olika typer av ekonomiska bidrag kan ju en arbetsgivare få då. Olika typer av anställningar som är med lönebidrag och så. Men det förutsätter ju att man har en anställning då. Alltså det som de här personerna ofta kände var att de kände sig ganska lämnade i den här själva att söka arbete. Och det var ju kanske där som de hade behövt det mesta stödet, med tanke på att de inte hade någon erfarenhet alls från, de hade knappt haft något jobb tidigare. Och det här med att skriva ett CV, att liksom hur man genomför en anställningsintervju, hade de ju inte heller någon erfarenhet av då.
Om man skulle sammanfatta den nya kunskap som du har hittat i den här studien.
Ja, dels är det här med tiden, tycker jag. Alltså man måste fundera över hur ska de här eleverna få rätt förutsättningar, när vi vet att deras läsmedium är så mycket långsammare. Och hur duktig man än är så går det inte att läsa fortare i alla fall. Så att det blir rättvisa förutsättningar helt enkelt. Och sen allt det här med att man får erfarenheter från genom sommarjobb. Att man får individuell studie- och yrkesvägledning. Ja, de bitarna kan man ju absolut liksom se till att det fungerar bättre. Sen är det ju en annan sak att studie- och yrkesvägledare kan ju ofta, har kanske aldrig träffat någon som är blind. Så att där behöver jag, men där kan man ju ta stöd då från rådgivare, SPSM till exempel då, som kan själva funktionsnedsättningen och vad det innebär då. Och sen det här med högskolan, vad kan man göra där så att de här eleverna inte drunknar i allt de ska klara av? Alltså med ett, kanske ett mera stöd där, framförallt i början då.
Det sa Annika Winberg vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Reporter var Johan Rosengren vid Läns- och Riksnytt.